Jag gillar det här med kvällsbibelskola. Vi har en hemma i församlingen också. Jag är ju inte hemma jättemycket, men jag brukar predika ungefär en söndag i månaden. Och så kör jag en skola en tisdag i månaden som heter Activator. Pastorn sa, kan inte du bara ta alla de här som inte riktigt passar in i församlingen och bara köra med dem så här? Det är som regel de som har mer utav profetisk touch, evangelistisk touch. Den stilen lite grann, va? Så ja, men så ja, det kan jag göra. Så vi kör bra tillsammans där, och det är som lite grann. Jag brukar alltid se det när man har såna här lite grann som en Adullams grotta, va? För att vi är ju alla där vi är på något sätt och håller på att formas och gå från härlighet till härlighet. Så om du har kommit hit idag och det är tufft för dig just nu. Om du har kommit hit idag och du känner att allt funkar inte som det ska i mitt liv. Eller om du är här och känner att allt är inte som du borde vara i församlingen, så är det väldigt underbart, va? För det betyder bara på att det är en ny nivå av härlighet på gång. Ja. Vi går från tro till tro, från kraft till kraft och från härlighet till härlighet. Och du vet, vi blir ju aldrig färdiga. Har ni tänkt på det? Det tar som aldrig slut. Utan jag brukar alltid säga till teamet som jag, för jag har ju som ett arbete, vi reser en del och jag har som ett nätverk av människor som vi jobbar ganska mycket med då. Och jag säger det att vi får aldrig bli experter. Och tänka att vi har förstått allt och kan allt och vet allt, utan i Guds rike så växer man upp genom att växa ner, vet du. Så att kunna säga att om man vill ha uppenbarelse, jag vet inte om du har känt så någon gång att jag skulle vilja ha uppenbarelse. Ja, det är ju därför som Jesus säger att vi tar emot Guds rike som ett barn. För att vi har en dotter som är 3 år, vårt yngsta barn är 3 år nu. Och hon ställer hela tiden frågan, varför? Hur? Varför? Vad är det där? Och så. Och jag tänker att om jag lever så i relation till min himmelske fader, så får jag uppenbarelse. Om jag lär mig att jag inte kan allt, inte vet allt, inte förstår allt. Och jag lär mig att det är okej att leva i en ovisshet där Herren hela tiden stretchar mig lite bortom det som känns tryggt för mig. Då finns det väldigt mycket potential för tillväxt. Och därför så är det inte ett kännetecken på att det är något fel på dig. För att du har problem just nu. Eller för att allt inte är som du tycker att det skulle vara. Utan det betyder bara att du är på väg in i framtiden. Att Herren har framtid och hopp för dig. Och jag har ju lärt mig det på något sätt. Att i tjänst så är det normaltillståndet är så här, va? Det finns inte tid nog. Det finns inte pengar nog. Och det finns inte människor nog. Men vi går ändå. Och under tiden som man går så brukar Gud öppna upp, va? Han brukar lösa det där. Det finns alltid en väg framåt och så. Jag tänkte tala lite grann om det här idag. Att leva utifrån Guds riket i dig. För det är ju så att Guds rike finns ju inte långt bort idag. Utan Jesus sa, Guds rike är er. Strömmar av levande vatten flödar inte in i den som tror, utan ut ur den som tror, eller hur? Så när vi talar om en outpouring, så handlar det inte om att något ska komma ner från himlen över dig, utan att det som finns i dig ska bli förlöst igenom dig. För att du har redan fått Guds rike, du har redan fått himmelriket, den helige ande har blivit utgjuten och du bär hela Guds riket inom dig. Och vad den helige ande vill är att du ska få kliva ut i ett liv där du hela tiden blir som en landvetter, Arlanda för Gud, va? In i den här världen där liksom hans rike är förlöst. Ja. Och det är väldigt underbart att se hur människor blir förvandlade av Guds kraft. Jag fick ett vittnesbörd bara nu här från vår förra konferens. Jag gjorde en konferens i Sundsvall alldeles nyss, och då var det en kvinna som hade haft jättesvåra ryggproblem i 10 års tid som bara blev helad. Och vi hade någon som var helad från en ganska svår cancer precis innan det. Så det är fantastiskt att få se hur Guds rike rör vid människor. Men det är viktigt att förstå att Guds rike finns inte långt bort, inte utanför dig, utan Guds rike finns i dig. Och när Gud verkar, så verkar han igenom dig. Och jag skulle vilja börja med att läsa ifrån Romarbrevet 5. De 5 första verserna där. Det står så här. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Så det är ett rätt bra läge. Du har blivit gjord rättfärdig, godkänd, färdig i rätten. Alltså, man kan säga att rättfärdighet innebär att du har fått din oskuld återupprättad. Your innocence has been restored. Du har blivit liksom, när Gud ser på dig, är det som du aldrig har syndat, och därför har du frid med Gud. Och bara ha frid med Gud kan ju låta som en religiös floskel. Men det är rätt häftigt att veta att det finns ingen fiendskap mellan dig och Gud idag. Utan att Gud är på din sida. Att Gud backar upp dig. Att Gud täcker för dig. Att Gud står upp för dig. Och jag brukar ibland säga det till folk i vår församling. Så här, för ibland i församlingen så får vi in i våra olika församlingar en kultur där folk blir mer rädd för att göra fel än att ta steg. För någonstans så smyger det in att man värderar liksom det som är safe, det som är tryggt, det som är säkert så mycket att det är svårt att ta steg framåt. Jag sa sist vi hade vår kvällsbibelskola hemma att det är mycket bättre för mig att du tar ett steg och misslyckas än att du gör ingenting perfekt under hela ditt liv. För att om du kliver ut i tro och det inte går som du har tänkt, då kommer Gud alltid hedra ditt hjärta. För att Gud ser inte som människor ser, utan Gud ser till hjärtat. Och om du har tagit ut steg i tro som inte gick riktigt som du hade tänkt, så finns ingen fördömelse från Gud, utan han hedrar att du tog steget. Ja. Du har frid med Gud. Du kan vara trygg i att Fadern är på din sida hela tiden. Och därför så kan vi jubla i hoppet om den kommande härligheten. Men vi kan också jubla mitt i kampen, mitt i lidandet, mitt i problemen. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång, att det kan vara lite kampigt av och till. Okej, okay. Så det är inte bara uppe i Skellefteå då som det kan vara jobbigt ibland, utan nej, men det kan ju vara så. Vi kan ha utmaningar på olika sätt. Vi kan möta, det kan vara ett andligt tryck. Det kan vara frågan om bara utmaningar man går igenom i livet, va? Det kan vara att oförutsedda saker händer och sådär. Men det finns fortfarande en möjlighet att jubla i det, för att Bibeln säger att vi går från härlighet till härlighet, och lidandet där vi går igenom gör någonting med oss så att vi är redo för den välsignelse som kommer. Det är inte så att Gud sänder en massa lidande in i ditt liv. Det står ju inte: Herren är min herde, han leder mig till gröna ängar och bryter mitt ben. Eller, utan det står: Herren är min herde, men ska det inte fattas, han leder mig på gröda ängar till vatten där jag finner ro. Så Herren är inte den som sänder lidande in i ditt liv. Men när du går igenom tuffa tider så kommer inte Gud låta dig gå till spillo, utan den helige ande verkar någonting in i ditt liv. Helt enkelt för att Gud förbereder dig på välsignelsen som är precis bakom hörnet. Och anledningen till att vi kan jubla på det sättet är ju för att Guds kärlek står där. Ty Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärta genom den helige ande som han har gett oss. Och jag älskar att tänka så, att jag behöver aldrig ha en tom kärlekstank. För Guds kärlek finns inte långt borta, utan hans kärlek har blivit utgjuten i mitt hjärta. Ja. Har ni tänkt på Matteus 16, där det står att när ni ber, så gå in i det fördolda till din fader som ser i det fördolda och ber till honom. Det är ju the secret place, den fördolda kammaren. Det är ju inte, måste ju inte vara en fysisk plats, utan den fördolda kammaren finns ju i ditt hjärta. Och att dra sig inåt eller gå in betyder ju inte att du fysiskt sett måste gå in i ett rum, utan det betyder ju att Kristus finns i dig och du möter Kristus i ditt hjärta. Det finns liksom en outsinlig källa utav kärlek och kraft, vederkvickelse och uppmuntran i dig genom Jesus Kristus. Som du hela tiden kan leva utifrån och dricka utav. Och en sak som är väldigt viktigt, om du ska kunna leva i tjänst så att det håller, om du ska orka över tid, så måste du lära dig att leva påkopplad med Guds kärlek. Jag brukar tänka ibland på mitt liv som en iPhone så här. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Men det är en ganska bra bild. För att om jag, när jag kommer hem ikväll, jag tror jag ska bo hemma hos Stefan ikväll. Och så sitter jag där och så vill jag titta på predika kanske. Jag vill se film, jag vill se NHL, jag vill se någonting så här. Och så kan jag ju titta ett tag och till slut så tar ju batteriet slut, eller hur? Så då måste jag ladda telefonen igen. Och så har jag upptäckt att många kristna lever sitt liv. De säger, jag ger ut. Och sen ger jag ut tills jag har tömt mig, sen går jag och fyller på. Men låt säga att jag istället för att tänka att nu ska jag ge ut och sen går jag och fyller på. Kopplar liksom mitt liv in i laddaren, precis som jag kopplar iPhonen in i laddaren. Då kan jag titta på film hur mycket jag vill. Då kan jag läsa och lyssna på hur mycket jag vill. För energin dras inte från batteriet utan strömmen flödar igenom. Från laddaren. Ja. Och det som Gud vill, det är att vi aldrig ska leva utifrån det liv och den kraft som vi har fått för att leva livet. Utan att hans smörjelse, att hans närvaro ska flöda igenom oss. Du vet, hans kärlek är som ganska evig. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Det finns som inget slut på den kärleken. Jag har ju märkt att min kärlek till Gud, min överlåtelse till Gud, min trohet till Gud är inte så häftig som det kan verka. Utan förr eller senare så märker jag att min kärlek inte är evig. Min trohet, min vishet, den är liksom inte evig. Och om jag lever utifrån den så kommer jag förr eller senare ta slut. Så istället för att fokusera på min kärlek till Gud, min överlåtelse till Gud, min trohet till Gud, har jag bara lärt mig att jag fokuserar hela tiden på hans överlåtelse till mig. Hans kärlek till mig och hans trohet till mig. Vet du vad som händer då? Vi älskar därför att han först har älskat oss. Paulus säger att Kristi kärlek driver oss. För vi har insett att en har dött för alla och därför har alla dött. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått i. Och du vet, det som gör mirakler häftigt. Det som gör förvandlade människoliv häftigt. Det som gör häftigt att se människor helade. Det är ju inte själva den övernaturliga demonstrationen. För sånt såg jag redan innan jag blev frälst. Men det som gör det häftigt, det är ju att den helige andes gåvor. Det är himlens kärleksspråk. Så när Gud vill demonstrera sin kärlek genom dig, så gör han det bland annat genom mirakler. Alltså att den här kvinnan jag berättade om, det var en kvinna, hon kom på ett av våra möten och så, för några år sedan, och så profeterade jag över henne. Och sen så åkte jag därifrån, tänkte inte mer på det, för jag profeterade över många den kvällen. Och sen kom jag tillbaka något år senare, då sa hon, sist du var här. Så kallade du ut mig, så profeterade du mig och sa du så här, att du tror att du ska dö. Men så sa jag till henne att du ska inte dö, utan Herren kommer ge dig en framtid och ett hopp. Och du kommer få kliva in i en ny smörjelse och en ny tjänst. Och det har tjänat Herren i 30-40 år. Och så sa jag att Herren tar bort dig ur ditt liv som håller på att bryta ner dig. Jag visste ju inte att hon hade en cancer som var väldigt elakartad. Hon räknade med att jag har 1-2 år kvar att leva. Men så gick hon till läkaren. Och då hittade de ingen cancer i kroppen längre. Men du vet, det häftiga är ju inte helandet i sig. Även om det är rätt häftigt. Utan det som jag tycker är starkt, det är att se att det handlar om att Gud älskar människor så djupt. Och att han är djupt liksom intresserad och involverad i våra liv. Alltså han vill inte att vi ska lida. Och därför så kommer jag att be för sjuka så länge jag lever. Oavsett om ingen skulle bli helad någon gång mer, kommer jag ändå be för sjuka. Så länge Gud älskar människor och vill röra vid människor, så vill jag sträcka mig efter att se människor helad och satta fri. Ja, men vilken teologi har du på helande? Fel fråga. Jag ber inte för människor till helande för att jag har en speciell teologi, utan för att jag känner Guds hjärta för dem. Sen är det underbart med teologi och det är underbart att sitta och snacka. Så va? Men grunden för det vi håller på med handlar ju om att Jesus älskar människor genom oss. Och hans kärlek är ett sånt fäste och en sån trygghet i ditt liv att du kan jubla mitt i kampen, mitt i utmaningen. För det finns ju en utmaning med att sträcka sig ut ibland. Har ni varit med om det någon gång att Gud talar till dig och så känner du, ja, liksom, här är jag sen Stefan. Så har jag kunnat känna ibland i alla fall. Men jag har lärt mig det. Att när jag lever i flödet ifrån Guds kärlek så föds det en glädje och ett jubel mitt i mitt lidande. För att hans kärlek ger en trygghet som ingenting i den här världen skulle kunna ge. Och jag har bara sett gång på gång hur Guds kärlek liksom föder fram någonting i våra liv som övervinner världen. Och jag bara upplevde när jag kom hit idag att Gud vill förlösa kärleksmirakler genom era liv. Så jag upplevde det väldigt starkt. Det finns människor som kommer få uppleva kärleksmirakler. Och vad menar jag med det? Jo, det finns människor i din närhet som du har velat nå länge och som inte du har kunnat nå fram till. Och så bara upplever jag hur Gud kommer lägga en smörjelse över ditt liv som gör att du kommer bara kunna komma in med Guds kraft på ett sätt som gör att Guds kärlek får bryta igenom. Du kan leva viss om Guds kärlek hela tiden, vet du. Du kan leva i ett ständigt flöde av himlen, för himmelriket finns inom dig. Och Guds rike vill flöda ut igenom dig. Problemet är ju det att vi inte alltid är medvetna om det här. Det är inte alltid så att man vaknar upp på morgonen och det första man gör är att tänka på den här sanningen. Utan i alla fall jag brukar vakna och tänka, vad är kaffet? Men det är olika. Men i alla fall så är det så att det här är ju någonting som man behöver påminna sig om. Och därför säger Johannes så här i första Johannes 4. Första Johannes 4, vers 16. Så står det så här. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Du vet, det är en massa människor som tror på saker. Men bara för att du har läst någonting i Bibeln och tänker att så här är det, så är det inte säkert att du har lärt känna verkligheten utav det. Jag känner en massa människor som säger, som pratar om att de älskade av Gud. Men så vet jag att det finns en rot av förkastelse. Det finns en bundenhet i olika typer av skam och sådär. Och det är ingenting du behöver ha fördömelse över. Utan går du med smärtor i livet, vet du, så är det ju i Guds kärlek du får ditt helande. Så att istället för att gå och tänka att jag är ingen bra kristen, mitt liv är värdelöst, är det mycket bättre och bara gå till honom och låta honom älska problemet ut ur dig. Du vet, det finns i Guds kärlek, det är så här, Gud, vi har lärt känna Guds kärlek och tro på den. Gud är kärlek. Ska man definiera vad Gud är, så är han kärlek. Och så står det så här: den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud är kärlek. Och då är jag så här, jag brukar tänka ibland, hur förblir man i någon som man är i? För du är ju i Kristus, eller hur? I honom är det vi lever, rör oss och är till. Du är i honom och han är i dig. Ni är som en ande. Det är union, ni är ett, du och Jesus. Och det står ju så att ingenting kan skilja er från Guds kärlek. Jesus säger, jag ska aldrig lämna eller överge. Hur förblir man i någon som alltid är där och som man är i? Jo, du vet, det är ungefär som mitt äktenskap. Jag har sett det många gånger när jag pratar med folk. Och ibland har jag fått be frun om förlåtelse själv också. För det är att jag kan bo i samma hus som någon. Jag kan sova i samma säng som någon. Jag kan vara ett i förbund med någon. Men ändå lever vi i olika världar, för man har vuxit ifrån varandra och man ger inte varandra uppmärksamhet. Så kan det vara med oss och Gud också. Vi har hela Guds riket inom oss. Vi har Guds kärlek inom oss. Vi har Guds nåd inom oss. Vi har Guds kraft inom oss. Vi har fått den helige ande. Vi har strömmar av levande vatten. Men ändå är det inte alltid så att vi lever medvetna om detta, vet du. Och därför säger Jakob så här: närmar er Gud så ska Gud närma sig er. Det är inte frågan om avstånd, att Gud är på andra sidan jordklotet. Om du springer halvvägs så springer han andra halvan. Utan det är inte frågan om avstånd, utan det är frågan om uppmärksamhet. För det är svårt att springa från någon som finns överallt. Jag sa det till någon som försökte fly undan Guds kallelse. Du vet att du kan försöka springa, men Gud springer snabbare än du. Och så finns han överallt. Så han är lite världens bästa stalker på det sättet. Ja. För han ser allt, han hör allt och han vet allt om dig. Fast han ser allt och hör allt och vet allt om dig, så älskar han dig fullkomligt i alla fall. Och det här gör ju att du slipper leva i prestige, vet du. Du slipper leva med bakom en mask om att saker är bättre än vad de är. För det spelar inte så stor roll hur det ser ut eller hur det verkar eller vad människor tycker och tänker. När du är villkorslöst älskad utav den himmelske fadern. Fast han redan har sett allt och vet allt om det. Men det finns någonting, vet du, när du förblir i den här kärleken och lever i flödet från Guds kärlek, som gör att du kan inte låta bli utan att röra vid människor med evangeliet. Jag är ju inte den skarpaste evangelisten egentligen. Så. Men jag kommer från en icke-kristen familj. Så. Och när jag blev frälst så kom jag ut ur ett liv i ganska djupt in i häxkraft och det okulta. Och så. Och min familj, de var inte speciellt pigg på det här med att jag blev frälst, kan man säga. Utan mamma blev vansinnig och styrpappa var på väg ut i bilen och skulle åka och ta dem som hade bett med mig. Men det var en resa, det var liksom han hade åkt därifrån då. I alla fall så hade vi en massa utmaningar det var Amritz, var det, så han lever ju fortfarande. Så, men det var så att jag mötte ett ganska kompakt motstånd i början. Och jag var kanske inte den smidigaste heller i hur jag vittnade. Jag körde en ganska brutal variant när jag blev frälst. Så jag har slipat lite på min predikostil sen dess, kan man säga. Men i alla fall så börjar jag tänka, du vet, om jag är fylld av Guds närvaro och Guds kärlek bor i mig och jag är välsignad av Gud, för du vet ju att du är välsignad med den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus Jesus, ja, och förbannelsen har blivit brutet på korset och du är välsignad, så tänkte jag ju det, att då måste ju den välsignelse som Gud har gett in i mitt liv vara starkare än allt mörker och allt betryck som finns i släkten. Så jag börjar räkna med att den här kärleken kommer börja röra vid människor. De kommer bli frälst. Så jag började säga det till dem, att du kommer bli frälst snart. De skrattade åt mig. Men sen så kom syran in i en riktig kris och så smög hon in på mitt rum en natt när jag var hemma och hälsade på. För jag hade flyttat upp till Stockholm då. Och så sa hon: du, jag vet att jag har varit dryg med dig. Men jag känner att jag behöver Jesus, nu kan du be för mig. Ja, så bad vi tillsammans och så fick hon ta emot Jesus. Och sen så ringde hon någon dag senare och sa: jag har funderat på det här med tungotal också. Ja, men vi gör det nu, så jag. Så bad vi på telefon och så började hon tala i tunga. Mamma var ju lite svårare då, kan man säga. Men hon fick ett möte med Gud på ett lite speciellt sätt. Jag var ju iväg här ett tag. Jag var i Syrien ett och ett halvt år faktiskt. En del av er som vet att jag satt kidnappad hos Al-Qaida i Syrien, jag och en vän, under 1,5 år. Det var ju tufft för mig då, men det var rätt tufft för mamma också. Så. Och veta att jag satt hos en terrororganisation i en av de mest utsatta länderna i världen. Vi var där och känner Herren och sådär lite grann. Och så hamnade jag i fängelse där, som jag blev fängelsepastor. Jobbar med cellgrupper liksom och sådär. Men i alla fall i alla fall så Så, och då är det bra att veta att man har Guds kärlek på insidan. Vet ni, för där fick vi varken ha biblar eller lovsångsteam eller församling och så. Men du vet, ingen kan ta ifrån dig den inre friheten du har i Kristus. Jag har märkt att det finns människor som är jättefria i sina yttre omständigheter men bundna på insidan. Och sen finns det människor som inte har någon frihet i det yttre men som är fri på insidan. Och jag tycker det är mycket bättre att vara fri på insidan och bunden i omständigheterna än tvärtom. Och jag insåg det att oavsett vad som händer med mig så kan ingenting ta relationen med Jesus. Jag kommer ihåg att jag satt där nere en gång och så sa jag till Gud, nu har jag ju tappat mitt rykte här. Och sa Gud, vad ska du med det till? Det korsfäster vi ju när du blir frälst, eller hur? Och så insåg jag det var skönt att vara fri från sig själv. Fri i Jesus. Och istället för att definiera sig själv så blir man definierad av hans kärlek, va? Men i alla fall, när jag satt där nere så tyckte ju mamma då att det var lite småjobbigt att hennes son satt kidnappad. Så hon började be och så började hon få drömma på natten. Så här. Där hon hörde en röst från himlen och sa, det är lugnt. Vi tar hem matten. Alltså till Sverige igen, inte hem. Så. Och så var hon på jobbet. Och så tittade hon upp och då upplevde hon en ljusgestalt från himlen stod framför henne och sa att vi ska ta hem Martin till dig igen. Du behöver inte vara orolig. Och då insåg hon att det kanske var någonting till det här med Jesus i alla fall. Så hon gick hem och lyssnade på en predikan som jag hade predikat och så hörde hon hur man kunde bli frälst. Så gick hon ut i skogen och bad att bli frälst. Så fick hon uppfylla att hon blev fylld av helig ande. För du vet att Guds kärlek är mycket starkare. Guds närvaro är mycket starkare än allt det mörker och allt det tryck du kan ha upplevt i din familj och dina relationer. Och jag skulle kunna berätta liknande stories på fruns sida också. Hur hennes mamma har blivit frälst, hennes brorsa har blivit frälst. Hon fick leda sin styrmamma tillbaka till Herren. Hon har fått be för sin pappa. Och vi ser liksom hur en och en av dem kommer. Vi har som en trosbekännelse helt enkelt i det att vi tror det att den kärlek och den gudsnärvaro vi har på insidan är mycket starkare än alla andra problem som finns runt omkring oss. Och du vet, det är bara en tidsfråga innan den kärleken bryter igenom i dina omständigheter. För dem du älskar, för dem du har bett för dem du bryr dig om. Och det är det jag menar med kärleksmirakler. Det är på väg att öppna upp sig för dig. Det är på väg att bryta igenom för dig. Det är på väg att bryta igenom för de människor du vill betjäna. Och det finns någonting med Jesus som jag tycker är så fräckt. För han bara kliver rätt in i människors liv och förvandlar. Jag har ofta tänkt på det, hur praktiskt det är, hur enkelt det är, hur tydligt det är när Jesus kommer. Hur han bara kan kliva in i en situation där man tänker att det här borde ju inte gå. Och Johannes 5 är ett sånt exempel. Jag tänkte ta det också här som en bild lite grann på vad händer när vi lever utifrån den här kärleken som Gud har i oss. Och hur kan Guds kärlek genom mig förvandla människors liv? För ibland så brukar människor säga till mig så här, vi brukar säga i vårt arbete att det här med soaking, alltså att dricka Guds kärlek, dricka Guds närvaro, vi kör stilla lovsångsmusik och bara dra från Gud, så säger folk liksom, jag brukar ibland säga så här, det är vår identitet, det är det vi gör i vårt arbete. Och så säger de, ja men om du håller på att tala så blir folk passiv. Om du talar om vilan i Kristus och så här, så blir folk passiv. Och då ska jag vilja slå vad med dig. Fokusera i 2 veckors tid tillsammans med Gud på ingenting annat än att du är älskad av honom. Att han har gjort allt färdigt för dig och att du kan leva i den friden och vilan. Och se hur länge du kan låta bli och profetera över någon och be för någon och välsigna någon. Du vet vad som kommer hända? Det som kommer hända är att du kommer flöda över. Du blir så älskad av Gud att du kan inte låta bli. Det är svårt att inte profetera över människor. Vet du. Det är svårt att inte be för människor. Det är svårt att inte ta nya utmaningar i tjänst. Därför att hans kärlek är ju så fantastisk skulle jag på sig. Den är så stark. Va? Att det blir en drivkraft som förändrar din motivation. Vi älskar för att han först har älskat oss. Med Johannes 5 så står det så här ifrån första versen. Och vi kan läsa till och med vers 18 faktiskt. Det står så här. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns det en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar och i den låg många sjuka, blinda, halta och lama. Och där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge sa han till honom: vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom: herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom: stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till mannen som hade blivit botad: det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem: den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade: vem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: se, du har blivit frisk. Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då till judarna och sa att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sa till dem: min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Så det här är ju ett sånt här typexempel på hur Guds kärlek fokuserar på det som är väsentligt genom en människas liv. Jag tror att det här är någonting som händer i våra liv ju mer vi upplever Guds hjärta, va? För tjänst handlar ju egentligen om att jag upplever någonting från Guds hjärta och ger det vidare. Jesus sa: min lära är inte min utan honom som har sänt mig. Om vi fortsätter läsa texten så står det att jag gör bara det jag ser fadern göra. Jesus sa: min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Därför att han såg fadern, levde med fadern, levde utifrån relation till fadern. Så liksom kopplar han med faderns hjärta till världen, va? Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. Det är liksom Guds kärlek som ligger bakom hela grejen. Och då har vi en man här som han har varit sjuk i 38 år. Och han ligger vid den här Betesda-dammen som de säger att av och till så kommer det här vattnet i rörelse. Och i en del översättningar så står det att det var en ängel som steg ner och så. Och så den som kommer i först i vattnet blir helad. Men det är svårt att komma först i ett sprinterlopp om du är lam, vet du. Det är ingen bra kombo. Och det är precis det här som händer i religion. Därför att du måste vara mest kvalificerad. Du måste vara liksom den som är snabbast, den som är starkast, den som tar dig i vattnet först när vattnet kommer i rörelse. Så kanske du blir helad, för det verkar inte som att någon vet att det verkligen är så. Att folk, de bara säger, det är bara liksom någonting som står här, det finns inte bekräftat i Bibeln på att det verkligen är så här. Men det finns en tradition som säger att om du hoppar först i vattnet så blir du helad. Och den här killen har luggit här kanske i 38 år då. Det känns rätt hopplöst. Och precis så här gör religion. För religion kastar alltid in två saker. När man pratar om det övernaturliga. När man pratar om Guds kraft här och nu. Det första är distans. Det är så här. Jo, Gud är väldigt häftig och väldigt stark. På andra sidan jorden. I något annat land, någon annanstans. Eller så kommer den andra grejen. Och det är. Man skjuter saker på framtiden och säger, jo, det kommer en väckelse en dag. Bara ett genombrott till. Bara en gång. Bara du omvänder dig från en sak till. Bara du fastar lite till. Och alla de här sakerna är jättebra. Men vet du vad jag har upptäckt? Det är att det finns ju en massa människor som behöver hjälp här och nu. Ja. Och det religion gör att det blir alltid omöjligt och svårt, va? Därför att det är alltid långt bort eller i framtiden. Det bygger alltid på att du är den som presterar bäst. Men det gick ju inte för den här lame mannen. Och mitt i det här så kommer Jesus. Och han Gå inte in i några diskussioner om det här. Han bryr sig liksom inte om att prata med mannen om vad liksom, är det så verkligen att folk blir hela? Utan han bara säger, du, vill du bli frisk eller? Och mannen svarar, jag har ingen som leder mig ner i vattnet, och när vattnet kommer i rörelse så hinner alltid någon annan dit före mig. Så han hade ju satt hela sitt hopp och hela hans tänkande. Det här med att bli frisk, det handlade om att han skulle fixa det här, men det gick ju aldrig för. Och då säger Jesus, men du, ta din bädd och stig upp och gå. Han bryr sig inte om att diskutera om det sker mirakler i den här källan. Han bryr sig inte om att diskutera om liksom, hur ska vi få till nu så att du kan komma i först nästa gång. Och han bemöter inte ens det här, liksom, utan han bara säger, men du, ta din bädd och stig upp och gå. Och det här älskar jag med Guds kärlek. Jag älskar när Jesus kommer. För när Jesus kommer så bara kliver han rätt in igenom alla liksom våra på något sätt religiösa traditioner och förhållningssätt. Och bara kommer med andlig verklighet. Därför står det så här att han var full av nåd och sanning. Nåd betyder oförtjänt välvilja. Sanning kan också översättas som verklighet. Han kommer med oförtjänt välvilja och ger oss det som är verkligt, va? Han ger oss inte bara filosofier och fina tankar, utan det blir en kärlek som förvandlar. Och jag behöver det här själv i mitt liv ibland. Jag vet inte hur det är med dig, va? Men jag har ju insett det att ibland får man jubla mitt i sina lidanden. Men det är ju inte alltid kul att gå igenom lidande i tjänst för Gud så. Det vore mycket bättre om alla alltid tyckte om en och kramade om en, och allting som man gjorde funkar jättebra. Men så är det ju inte alltid. Och jag hade en tid där för ett tag sedan där jag bara fick ett nytt gudsmöte där Guds kärlek bara klev in. Så därför jag gick hemma och kände att det är inte riktigt bra i hjärtat just nu. Ni har det kanske aldrig så, men jag upplever det så ibland. Det är någonting, det ligger och skaver. Och så börjar jag tänka på att det har ju varit en del olika saker som har hänt under vägen, och man har blivit kanske lite slagen, lite skadad, lite sårad och så. Ja. Och jag låg en morgon och bara var inför Herren, låg och sockade på morgonen, och så helt plötsligt så bara känner jag hur det börjar arbeta. Känner Guds kärlek bara kommer så där starkt. Och jag grät hela dagen. Jag grät i 2 dagar, jag grät i 3 dagar, jag grät i 4, jag grät i 5 dagar gjorde jag. Och i början var det för att jag kände att Gud lyfte av saker som hade lagts här inne. Men efter ett tag så var det mer, wow, du är så underbar. Du är så ljuvlig. Alltså Jesus bara klev in mitt i den här smärtan. Han förklarade inte, han filosoferade inte. Han gjorde något åt det, va? Han kom med tröst. Det står att Jesu Kristi fader är liksom barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Så han kom med Guds tröst och Guds barmhärtighet in och tog bort de här sakerna. Och det är precis så här som Gud verkar. Han kan nå fram till människor på ett fantastiskt sätt. Jag var ganska nyss i Kautokeino och predikade. Det är alltså uppe i Nordnorge. Om man åker upp till Skellefteå där jag bor. Och sen åker man typ 9 timmar till uppåt i bil. Då kommer man till Kautokeino. Det är som samevärldens hjärta, så det är alltid tolkat till samiska när vi gör våra konferenser där. Fantastiskt med sametrummar och grejer. Ja. Och så var jag där uppe och predikade, och jag hade kört hela dagen. Och jag tänkte ju att jag skulle, kanske där på kvällen, jag och teamet, vi skulle slappna av lite grann. Kanske se lite hockey, äta onyttigt. Liksom ha trevligt tillsammans. Och så ringer telefonen till en av ledarna i församlingen. Då är det ju en av samegubbarna som har läst tidningen. Och han sa, när jag såg annonsen med Martin så fick jag nöd. Och jag tänkte, ja, det var väl för att han såg mitt ansikte då att han fick nöd kanske, jag vet inte. Men så var det inte, utan då sa han att jag behöver prata med Martin. Jag känner jag behöver, kan Martin komma hit och prata med mig, för jag behöver få möta Jesus ikväll. Så vi fick ju åka upp då och fick prata med gubben där. Han har haft så mycket motstånd mot evangeliet. Och så var det som ett fäste av otro som sa till honom att det räcker liksom inte att du ber. Det är inte klart. Och jag sa, jag kommer inte gå härifrån förrän du vet att det är klart ikväll. För du ska ge dem här ikväll. Fick bara profetera och be in i hans liv. Och så kommer tåran och säger, nu vet jag att jag har Jesus här inne. Hans fru var frälsen tidigare och det var häftigt att se henne få be tillsammans med gubben för första gången. De hade varit gifta till ett liv och hon hade bett för honom i många år. Alltså, Guds kärlek bara kliver in i en mans liv, in i ett äktenskap, in i en familj. Och kommer upprätta så de kunde börja be tillsammans. Och det är så med Guds kärlek att den bara kliver förbi en massa olika protokoll och en massa olika förbehåll som vi har. Och bara möter människors hjärtan. Och det här skulle ju kunna vara slutet på en fantastisk story. Men problemet är ju att det är ju inte slut än. Utan de skriftlärda fick ju höra om det här. Och de blev upprörd över att mannen bar sin bädd på en sabbat. De blev upprörd över att han arbetade på sabbaten. Han bröt de religiösa liksom förhållningssätten. På sabbaten. För sabbaten var ju tänkt att vara en vilodag. Men för att man skulle vara riktigt, riktigt säker på att man inte bröt sabbaten så hade de skriftlärda lagt på så många bud på sabbaten att sabbaten var den mest stressade dagen på hela veckan. Har du någon gång försökt att tvinga någon till att vila? Om du har barn så kan du veta hur det är om du vill sova på natten. Speciellt om du har småbarn då tänker jag. Och så säger nu ska du sova så här. Och så försöker man få dem till att sova och så vill de inte det va. Det är liksom att tvinga någon till att vila är liksom inte någon hit. Men det var liksom där det hade blivit av sabbaten. Det blev en jättestressad dag. Och då var de här förhållningssätten så viktiga för de skriftlärda. Att det var viktigare för dem att man inte bar sin bädd på sabbaten. Än att en man som hade varit sjuk i 38 år hade blivit helad. Vet ni vad som händer när vi tappar kopplingen till Guds kärlek? Då blir det kristna livet, det börjar handla om regler. Det börjar handla om rätt och fel, det vi kallar kunskapens träd. Trädet med kunskap om gott och ont, om lagen. Och det blir liksom hela det kristna livet, det blir ganska jobbigt. För det är hela tiden ett fokus på vad är rätt, vad är fel. Vad får man göra, vad får man inte göra. Hur ska det vara, hur ska vi safea så att vi vet att ingen bryter sabbatsbudet. Och vet ni, när de sen pratar med Jesus och möter honom så svarar ju inte han heller på ett sätt som bekräftar dem i deras fruktan, utan han bara bryter makten av genom att säga, nej men du vet, min fader verkar ännu denna stund, så verkar även jag. Han gick inte in i någon diskussion, han försökte inte förklara sig, utan han bara sa, jag såg fadern göra detta, så då gör jag även jag det. Och det finns någonting i det här som jag tror är viktigt. Det finns någonting i det här som Gud bara vill ta tillbaka. Att du ska ta tillbaka i ditt liv om du har tappat det. Eller som du vill att du ska gå in ännu starkare in i. För att en av de sakerna som håller församlingar och troende tillbaka mest som jag har upplevt. Det är den här fruktan för att det kan gå fel. Fruktan för att det inte ska ske på rätt sätt. Och när det kommer in i våra kulturer, i våra liv och i hur jag tänker, så är det så att Gud, han trivs ju inte riktigt i våra boxar. Har ni märkt det? Det är så. Utan varje gång som Gud kallar dig till något nytt så betyder det att han gör något nytt. Varje gång som Gud, ja men ta profetiska tilltal. Hur många här har fått profetiska tilltal en gång? Hur många av er har fått se profetiska tilltal uppfylla i ditt liv? Och hur många av er som har fått se dem uppfylla på ett annat sätt än ni hade tänkt? Jo. Du vet, det är så här med Gud. Att han är lite så här sneaky på ett sätt. Vi säger ju Jehovas sneaky ibland. För han ger ett löfte till Josef till exempel. Att kärvarna ska böja sig ner inför dig. Buga sig inför dig. Stjärnorna och månen och solen ska buga sig inför dig. Bild på att bröderna och föräldrarna skulle buga sig inför honom. Och han tänker, yes, jag har fått det, nu ska jag få se det uppfyllt. Så han går direkt till bröderna och till föräldrarna och berättar detta. Och jag har tänkt på det, om våran mellankille, alltså Benjamin, då han är 8, skulle gå till sin storebror som är 12 och säga, jag känner du ska böja knä inför mig, va? Då skulle han få springa ganska fort. Det var det som hände med Josef också. Problemet var att de var 11 mot en i det här fallet. Och det är inget bra, va, att reta upp 11 storebröder. Ja. Och det är sant, han fick se löftet uppfyllt. Men först så blev han kastad i brunnen. Ja. Pit på engelska, jag brukar säga. Pit står för preacher in training. Pastor in training. Prophet in training. Josef var tvungen och gå igenom en tid av ödmjukande innan han kunde ta emot uppfyllelsen av löftet. För att annars hade den här kaxigheten som fanns i Josef knäckt honom när han fick kliva ut i välsignelsen. Därför säger Jesus till Petrus, du Petrus, du är klippan. Och sen säger han till Petrus, i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och Petrus är ju som de flesta, nej, inte jag, utan jag överlåter till dig. Även om alla andra förnekar dig så ska inte jag göra det. Kommer ni ihåg att jag sa att det är bättre att prata om Guds kärlek till mig och Guds överlåtelse till mig än min överlåtelse till Gud? Det hade inte Petrus lärt sig här, så han sa, jag fixar det, jag kommer stå med dig hela vägen. Och då säger Jesus, nej Petrus, det är så här, att i natt innan tuppen har galt så kommer du förneka mig 3 gånger, för Satan har begärt att få sålla dig. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet, och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Ja, det blir ju givetvis som Jesus sa. Det brukar bli det. Petrus var så kaxig på det att han tänkte att han kunde korrigera Jesus själv. Men det funkar inte så bra för honom. Eller? Utan vad som händer, det är att Jesus vet att Petrus ska om några veckor liksom vara den här ledaren som leder församlingen. Han ska vara liksom en klippa. Han ska bli en person som folk kan luta sig mot. Men innan han kan få se det uppfyllt så måste han möta sig själv. Därför att just nu så finns det saker i Petrus liv som inte håller. Det ingick inte i profetian. Det ingick inte i profetian till Josef att han skulle bli kastad i brunnen. Att han skulle få tjäna Potifar och sen sitta i fängelse. Och sen när det blir bortglömd dessutom när han profeterar över folk i fängelset om hur det skulle gå för deras framtid. Men sen när det var rätt timing, då kommer liksom uppfyllelsen av ordet och då är Josef redo. Och jag bara älskar när Jesus möter Petrus och säger han inte till honom, du förnekar mig 3 gånger och innan jag kan använda dig så måste du sitta på avbytarbänken i 5 år. Utan, kommer ni ihåg att vi har sagt att Guds kärlek fokuserar på det väsentliga? Ja. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet att jag är kär. Ja, men följ mina får. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet allt. Du vet att jag är kär. Föd mina får. Så 3:e gången, Petrus, älskar du mig? Va? Då är allting okej. Okay. Får kallelsen tillbaka. Får tjänsten tillbaka. Jesus var ju inte direkt safe där, eller hur? Utan han borde ju sagt, Petrus, du får inte vara med nu. Du har ju förnäkat mig. Du har till och med stått och svurit och darrat inför en tjänsteflicka. Du var den häftiga, du var den kaxigaste av dem allihop. Se på dig nu. Men så gjorde inte han. Utan han fokuserade på väsentliga. För han såg att bakom Petrus krasch och Petrus misslyckande så fanns ett hjärta som fortfarande älskar Jesus. Och Jesus var fantastisk på att hedra folk. Så han talar förbi Petrus sår och talar upprättelse på ett sätt som reser upp Petrus igen. Men vad jag vill säga med det här, älskade vänner, det är att när Gud verkar så gör han det väldigt sällan som vi har förväntat oss. När Gud tar oss in i det han har lovat så gör han det väldigt sällan på det sätt vi har förväntat oss. Och därför säger han så här till Johannes döparen, salig är den som inte tar anstöt av mig. Och jag bara upplever att det finns någonting som Gud behöver förlösa över, både över oss personligen och över församlingen i Sverige, att vi måste lära oss att ha våran trygghet i Guds nåd och Guds kärlek. och inte i det som känns tryggt och säkert. För det är så att varje gång Gud tar oss vidare så är det någonting i det där som han dödar i våra liv. Därför att han är inte bara intresserad av att trösta dig i din nöd, utan han är intresserad av att säga, ta din bädd och stå upp och gå. Den här förlamningen du kan ha upplevt av förkastelse, förlamningen av fruktan, förlamningen av missmod. Jag har en vän som är starkt använd av Gud, och han fick bara gå igenom flera år av förkastelse. Det är inte i Sverige, det är i ett annat land. Folk förstod inte hans kallelse, förstod inte hans tjänst. Han hade varit ganska populär förut, evangelist och sådär. Bara på lite grann så tappade han hela sin kallelse. Eller nästan alla inbjudningar. Bara så. Och det var inte hans fel. Man kan göra det för att man beter sig dumt åt det. Men i det här fallet så var han missförstådd. Därför att Gud använde honom till att bryta ny mark. Och han hade fått det här ordet om att jag ska få ha en nationell påverkan. Jag ska få en påverkan. Och så gick han ju där när han tyckte att tjänsten hade krympt ihop och undrade, vad är det här? Varför blev det så här? Men nu när jag pratar med honom, för nu börjar han se det. Nu har det vuxit till. Va? Nu har han det här som han fick höra profeterat över sig. Då sa han det. Hade jag direkt bara klivit in i det utan att få liksom hantera mina issues med liksom vad människor tycker om mig och såna här saker, hur de uppfattar mig, hur de ser på min tjänst, så hade jag varit bunden utav folks förväntningar. Men han sa, jag fick lära mig när jag gick igenom den här tuffa tiden att inte ha min tilltro till människor utan till Gud. Och jag bara känner att det finns någonting i det här till någon här ikväll, att du finns här som står mitt i en sån transition just nu, för du har fått starka tilltal ifrån Gud, men du vet inte hur vägen går vidare. Men jag bara upplever att just nu så bygger Gud någonting in i dig. För att och det du upplever utav missförstånd som du har upplevt och olika saker som har varit jobbigt för dig, det kommer Herren inte bara vara bli en jordhög som begraver dig, utan han bygger en plattform som du kan predika från. Men det finns någonting i det här med att Guds kärlek bara bryter det som känns invant och tryggt för oss och går rätt in i våra hjärtan på något sätt. Och jag ser det själv i mitt liv att varje gång som Gud vill göra något nytt så talar han till mig att stå upp och ta din bädd och gå. Och han talar liksom igenom det som jag hade förväntat mig och trott och gör saker på ett sätt där jag vet att det här kommer bli väldigt, väldigt underbart. Men innan Gud gör något väldigt underbart igenom mig så gör han alltid något väldigt underbart här inne. Så att jag kan vara med och, så att jag kan bära och hantera det som Gud vill förlösa. Och det är så med Guds kärlek. Det är så med Guds riket på insidan. Att det är både så att det är starkt i att människor blir förvandlade och frälst. Och Gud har varit liksom nådig mot oss på det sättet. Jag har ju inte en stor tjänst på det sättet eller liksom så, utan men vi får se rätt mycket människor helade och frälsta och så här. Men jag bara vet att Gud vill ju alltid ta oss från härlighet till härlighet till härlighet till härlighet. Det tar som aldrig slut. Va? Kraft till kraft till kraft, tro till tro till tro. Han vet att vi ska få se mer. Men det börjar alltid med att vi öppnar upp så han får göra någonting här inne först. För när han får göra någonting här inne först så bygger han någonting som håller, som gör att han kan ta oss vidare. Så det finns en fråga från himlen till dig här ikväll, upplever jag. Ska avsluta, men det ska vi be tillsammans. Det finns en fråga till dig från himlen här ikväll, och det är, hur långt vill du gå? Hur mycket härlighet vill du uppleva? Hur mycket kraft vill du uppleva? Hur mycket tro vill du uppleva? Finns egentligen ingen begränsning från himlen hur mycket vi kan kliva in i. Och det finns ingen fördömelse för dig precis där du är just nu heller. För du vet, Gud möter dig inte där du inte är. Ibland så tänker vi det. Vi tänker, jag sitter här. Men om jag var här skulle Gud möta mig. Men jag menar, om jag skulle stämma träff med min fru så här och säga att ska vi ta en middag på Kina-restaurangen i Skellefteå klockan ett på måndag. Ja, säger hon. Bokar vi in det. Och sen sitter jag och väntar på henne på den indiska restaurangen klockan 12. Då kommer inte hon, eller hur? Och det är precis så med Gud, att han möter oss inte där vi förväntar oss att vara, utan han möter oss där vi är. Och när vi satt i fängelse så hade jag kunnat fråga mig själv många gånger så här: varför blev det så här? Varför sitter vi här? Varför är det så här? Men det är inte fruktbart att fråga de frågorna, för varför får väldigt sällan ett svar. Men om vi frågar vem som går med oss igenom det, så brukar det bli bättre, eller hur? Så vet du, just nu så vill Gud möta dig där du är, vet. Det fanns ju en sång som gick någonting så här, att man är älskad mitt i skiten, va? Ja. Och det ligger någonting i det, att Gud älskar dig inte när du är perfekt, utan han älskar dig precis där du är. Och när han älskar dig där du är, så älskar han dig för mycket för att lämna dig det tillstånd och det skick där du är, vet. Ta dig vidare. Så hur långt vill du gå? Hur mycket kraft, hur mycket härlighet, hur mycket nåd vill du uppleva? Hur mycket genombrott, hur mycket tro? Det finns ingen begränsning på hur långt Gud kan ta dig. Det enda han behöver, det är att vi säger: ta mitt hjärta och gör vad du vill. Så vi tackar dig just nu, Fader, för din närvaro här, Fader. Vi prisar dig för att du vill röra vid våra liv just nu. Vi tackar dig, Fader, för att människor kommer bli frälst genom oss som finns här. Vi tackar dig, Fader, att du lägger bara din smörjelse över oss som finns här på ett nytt sätt, Fader. Tack för nya nådegåvor, ny smörjelse, ny kraft, nytt genombrott, Fader, som flödar ifrån dig. Vi bara ber att det ska få bara manifesteras och förlösas starkt just nu. Och jag ber att du ska komma och uppmuntra den som har misslyckats. Jag ber att du ska komma med kraft till den trötta. Och jag ber att den som har upplevt mycket förkastelse och smärta i livet ska få uppleva också helande och frihet där, Fader. I namnet Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Jag bara får ett speciellt tillfälle. Jag kommer inte peka ut dig. Men jag bara känner så tydligt att det finns ett par stycken här inne. Du vet att du har kallelse till någonting som är mer pionjärt, va? Men du är som rädd för vad som ska hända när du kliver ut. För vad ska den tycka? Hur ska det bli med det här och allt sånt? Men jag bara upplever att det finns någonting som Gud har lagt ner i dig som han kallar dig ut i. Och där upplever jag bara hur jag har en hälsning till dig, att du behöver inte frukta, du behöver inte se dig oroligt om, för jag är med dig. Ja, jag är din Gud, jag styrker dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Du är kallad till att gå nya vägar. Du är kallad till att dra nya steg. Och även om inte du alltid blir förstådd nu, så kommer du att få se människors frälsning och förvandling. Och du kommer se så mycket frukt på den väg jag leder dig. Även om det känns ensamt just nu, så kommer jag att leda dig rätt. Och du behöver aldrig känna dig övergiven, för jag är alltid med dig. Jag kommer aldrig lämna dig. Min kärlek är alltid där. Tack för ny frihet också i sinnet. Det finns någon här, och jag känner att det är som ord som är som mer personliga. Så jag känner liksom inte mig ledd till att peka ut folk just nu. Men jag känner att jag vill ge till någon här inne att du har fått tilltal till dig från Gud. Men det känns för stort för dig. Du kan som inte ta emot det, för du tänker liksom, det slår till mot dig när du hör om de här tilltalen. Och så tänker du, nej, men inte jag. Hur skulle jag kunna göra det här? Jag kan inte, jag klarar inte, jag har liksom inte potentialen. Och så blir det som en förkastelse som reser sig och bara blockar de här tilltalen. Men jag bara känner att det är dags att bryta makten utav de här begränsningarna i sinnet just nu. Och bryta makten utav den här förkastelsen just nu. För du är kallad till så mycket större saker än vad du har sett. Du är kallad till så mycket mer än vad du tror om dig själv. Och jag bara upplever, jag får en hälsning till dig, att Gud tror mycket mer på det än vad du tror på dig själv. Och jag bara känner att det kommer någonting över dig just nu, där Gud kommer med ett helande in i det här. In i den här dåliga självkänslan och dåliga självförtroendet. Det är ju det som är det fantastiska med Gud, att du behöver aldrig känna fördömelse för att du kämpar med saker. För det gör alla. Det är bättre att be en helig ande komma och röra vid det. Och göra något åt det än att gå och trycka till sig själv och försöka fixa sig i egen kraft. För då blir det ofta inte så jättebra. Men jag bara tror att det finns en dimension här nu som vi ska bara kliva in i ett. Att det är Gud bara vill smörja dig med ny olja, va? Han vill komma med nådegåvor. Du ska få kliva in i nya saker. Det finns de av er som kommer kliva in i trons gåvor, helandens gåvor, profetia, gåvan att skilja mellan andra. Det finns de av er som Gud bara vill ta in i olika typer av tjänstegåvor och så här. Jag bara känner att vi ska be ut det just nu och förlösa det. Så om du känner att det här är till dig, va, så vill vi ta tid och be tillsammans just nu. Så ni kan komma upp och bara leda oss i lovsång här, och så ska vi be tillsammans och bara vara inför Herrens närvaro, och så bara be för dig som känner att Gud vill ta dig vidare här just nu. För det finns en utrustning till tjänst här ikväll. Gud vill smörja dig med kärleksmirakler. Gud vill förlösa de profetiska tilltalen i ditt liv. Gud vill komma med uppmuntran och tröst och förlösa nya gåvor och nya tjänster. Så du som känner att det här har talat till dig ikväll är jättevälkommen fram här. Då ska vi be tillsammans. Antingen du kommer att stå här, du kommer att sitta. Jag kommer att be. Det finns folk i församlingen här också som är med och be. Och så bara går vi inför Herren i tillbedjan. Jag tror Gud vill verka just nu. Så välkomna fram, så ber vi tillsammans.